Podplay.
Jag har ett enormt problem.
Berätta.
Jo, men det är så här. Och det här... Du kanske kan ge mig hjälp. Du ser här min lugg. Den hänger ner i ögonen. Jaha, varför går du inte och klipper dig? Jag gick och klippte mig. För bara några dagar sedan.
Va? Växte den ut så här?
Nej, det gjorde det inte. Nej, min frisör har en ny idé om min lugg.
Okej.
Det är att jag ska vara mer långhårig.
Ja.
Han tycker det är... Jag vet, han tycker det är bra.
Vad har han presenterat någon vision kring det här långhåriga,
Erik? Han säger att det är snyggt, helt enkelt.
Ja, bara så. Han ser liksom, han kan inte knyta det till någon subkultur eller sådär. Han tycker mer att du passar i det.
Nej, jag tror att han tänker så här. Jag har ju då... av Gud benådats med ganska tjockt hår.
Ja, verkligen.
Och det var ett problem när jag var yngre, för att det var för tjockt. Så att frisörerna kämpade med att bara klippa ut det så att det skulle gå liksom att kamma i någon frisyr. Det blev bara som en stor boll egentligen när det blev långt. Ja. Och när det var kort så blev det som en sån här stubbig liksom igelkott nästan. Ja. Det var inte heller så snyggt.
Nej.
Så att jag kunde under många år kunde jag inte ha en riktig frisyr. Men nu så har håret med stigande ålder liksom tunnats ut lite grann. Så nu är jag på normal hårtjocklek, skulle man kunna säga. Så att jag kan ha en normal frisyr. Men samtidigt så där när man är 40 plus, det är ju många män i min ålder som, det finns inte så mycket hår kvar.
Precis.
Och då tycker nog min frisör att det här, nu har du någonting här. Då kan du ju skryta med din.
Ja, just.
Han kanske till och med vill att jag ska ha en sån där man bun.
Ja, det tror jag att han vill. Och vet du, jag tror att du skulle passa ganska bra i det faktiskt. Jo,
ja.
Jo, men det blir liksom en... Det här blir lite prestige. Det blir en liten krona på ditt huvud nu faktiskt. För du vet, många män skäms ju faktiskt för att ha tappat håret.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja. Ja. Det är för övrigt min största väljargrupp, skalliga män. För att de tycker att med min hårman så kan de kompensera för vissa genetiska förändringar när det gäller huvudhåret.
Ja, men du har ju mycket hår.
Ja,
det måste man säga, eller?
Ja, det där är faktiskt också väldigt sorgligt, för att jag har tappat jättemycket hår på sistone, och det har också, tror jag, med åldern att göra, och det har blivit rakare. Förut hade jag liksom, du vet, korkskruvar som så här en gammal telefonsladd. Så det där är jag är väldigt, väldigt ledsen för det. Alltså förkrossad, faktiskt. För det är så mycket styrka i hår. Jag springer ganska mycket, och då brukar jag alltid springa med utsläppt hår. För att när jag ser mig i skuggan så känner jag mig som en sån här galopperande häst som liksom erövrar.
Det blir som en man då.
Det är en segerplym som bara liksom vajar. Men du är ändå inte så nöjd, verkar det, med den här liksom
Nej,
långa luggen.
Det var väl det kanske jag glömde säga här. Det är att den faller då ner i ögonen hela tiden, och det gör mig fruktansvärt irriterad.
Ja.
Alltså det är som att ha, ja, jag vet inte, det stör mig. Så att igår kväll så fick jag låna då ett hårspänne av Greta.
Det var det jag tänkte föreslå.
Ja, jag gick omkring då var det jätteskönt. Ja. Då satte jag upp håret.
Ja.
Men då kände jag när jag skulle hit till Expressen och det var massa folk här, det kände jag, det där, nej, det funkar inte riktigt.
Varför inte då?
Jag vet inte, jag tror att det skulle gjort mig självmedveten, att jag var tvungen att påtala det för alla då. Titta här, ja, jag har ett hårspänne, luggen är lite för lång. Så att...
Aha, jag förstår. Men är det liksom på samma nivå som om du skulle ha nagellack till exempel?
Ja.
Ja. Du, det där är faktiskt väldigt intressant. Jag klädde ut mig till man här förra året. Och det var väldigt spännande, för att det var... en jättestor liksom, judisk karneval som går ut på att man super sig full och klär ut sig.
Just det, vad heter den?
Purim. Och hela tanken är att du ska liksom ställa saker och ting på ända. Den rika ska bli fattig och den mäktiga ska bli svag och tvärtom. Så tvärtom är själva liksom nyckelordet för det här. Och då hade jag sett en otrolig musikalversion av en Isaac Bashevis singerroman som heter Gentel, som handlar om en flicka i Polen som är väldigt intelligent och hon läser Talmud, hon studerar Talmud med sin pappa som är rabbin, och sen dör han och då kan inte hon fortsätta eftersom hon är kvinna. Och det är Barbara Streisand som dels producerat den här musikalen men också spelar den här Gentel, som då, och det är en sån underbar scen, hon står framför en sån här en spegel, det är väl slutet av 1800-talet, en liten stettel. Och så tar hon av sig sin blus och så lindar hon sin byst med ett bandage. Och sen tar hon på sig då Angels kläder, den här liksom pojken eller unge mannen. Och sen går hon till Talmudakademin och studerar liksom. Och då blir det en massa kärleksförvecklingar för att hon blir förälskad naturligtvis i den här studiepartnern. Och han blir förälskad i... ja, i honom då, i Angel. Så jag tänkte att jag skulle klä ut mig till den här Angel. Så att jag lindade brösten, jag köpte en herrskjorta och en väst. Och så gick jag till en sminkös. Och jag blev så vacker. Jag blev som en ung, vacker pojke som jag själv skulle ha blivit förälskad i. Men sen säger sminkösen så här: nu ska jag ta en svamp. Och så ska jag skapa en skugga på dina kinder som ser ut som skäggstubb. Och jag var väldigt, väldigt tveksam till det här. Men jag lät henne göra det, för jag ville liksom gå hela vägen. Så att från att ha blivit förälskad i mig själv så ser jag nu en man liksom bortom puberteten växa fram. Och jag blir så obekväm. Så att jag kunde stå ut med att vara en pojke, men jag kunde inte stå ut med att vara en man. Här ska du få se en bild hur jag ska ut.
Wow. Ja, det är...
Du ser skäggstubben.
Ja, jag ser.
Och det var så speciellt då att ställa sig på ettan, ja. På buss ett, och
vad
åka till Stureplan med den där utstyrseln.
Ja, men vad hände? Alltså, tror du att du blev betraktad som... en ung gosse?
Nej, men det var ju väldigt roligt, för att jag tror att också stockholmarna då som står på den här morgonbussen, och sen är man ju så försiktig då när man ser en person. Jag har ju ultraortodoxa kläder.
Det är väldigt snygga kläder,
ja,
måste jag säga.
Fantastiskt snygga. Men liksom, jag har ju de här sitsitten, de här liksom
de där tofsarna som hänger ut, ja. Utanför från, det är från skjort. Va, som hänger.
Nej, det är en liten bönväst under. Aha, själva västen som man har närmast kroppen. Liksom. Och sen har jag ju de här fantastiska lockarna. Men här ser du skäggstubben väldigt tydligt.
Jag tittar. Det ser verkligen ut som skäggstubben.
Ja, jag vet.
Men lockarna, det är ditt eget hår.
Det är mina.
Som har lockats till det där. Vad kallas de där, de här hår från tinningarna?
Peyot.
Ja, det ser ju nästan ut som det. Fast det går ju liksom uppe från huvud. Så den som verkligen vet hur en ortodox jude ser ut skulle ju säga så här, att lockarna kommer från fel håll, eller hur?
Ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt. Och sen så, alltså jag gick ju till Björn Axén, frisör, och bad, jag visade en bild på den här. På en ultraortodox man, och så bad jag att jag ville ha den här frisyren. Och det blev ju väldigt intressant också, för att då slet ju frisören med att få bort mitt tjocka hår och liksom lägga det under en liten kippa som jag hade. Men det var så spännande, för att jag trodde verkligen att jag hade mycket mer man i mig. Att jag åtminstone kunde vara bekväm i att känna mig som en man. Men jag gjorde inte det. Så fort skäggstubben kom så kände jag mig obekväm, självmedveten, och jag kunde inte stå ut. Lite som ditt hårspännet där. Ja.
Det där är intressant. Jag säger något märkligt nu. Där kommer jag väl ångra. Men det här kommer låta så otroligt dumt.
Säg det.
Jag säger det ändå. Ja. Jag är lite rädd för kvinnliga kvinnor.
Nej.
Jo. Jag gillar tjejer som är lite som killar. Alltså...
Berätta, utveckla.
Så mycket som är lite sådär intimt, så är det skönt att man pratar. Jag och Greta har talat igenom det här.
Ja.
Och då så brukar jag säga att min mardröms... tänk om man levde en annan tid.
Ja.
Och så var det att allting var arrangerade äktenskap.
Ja.
Och så skulle jag vara tvingad då av släkten att gifta mig med Laila Bagge.
Ja.
Du vet, hon kände sig.
Ja. Ja.
Det skulle vara min mardröm.
Är hon definitionen av en kvinnlig kvinna för dig?
Ja, alltså för kvinnlig kvinna... jag hör att det låter lite fel när jag säger en kvinnlig kvinna. Så det är ju inte liksom att det är kvinna som är felet.
Nej.
Men det är när det är liksom väldigt mycket stort blont hår.
Ja.
Jättemycket smink. Ja. Långa naglar.
Ja.
Höga klackar.
Ja.
Det här skrämmer mig. Jag känner att jag... Det där...
Oj, nej, vad det spännande. Där
är, så att när jag såg... såg dig då som en ung man så tänkte jag så här att det här är mitt kvinnoideal liksom.
Nej.
Förstår du?
Nej. Men vad intressant. Vadå, så du, om du hade sett, så att eftersom jag hade då, för jag ser ju väldigt, jag skulle faktiskt kunna vara en feminin ung man, eller hur? Det är väldigt trovärdig utstyrsel. Men då hade du till, du hade liksom, du hade kunnat bli förälskad i en sån.
Ja, ja, det tror jag. Jag tror att det här kommer från min ungdom när det fanns en kultur som i princip är bortglömd nu, som var indiekulturen.
Exakt det jag tänkte.
Det var liksom att man lyssnade på popband och tjejer och killar hade samma kläder.
Ja, det handlar om.
Man hade liksom, båda hade Fred Perry-tröjor, såna här piqué-tröjor. Det är bara att tjejerna hade bröst. Yes. Och den lilla detaljen var liksom, det var så häftigt.
Och tjejerna hade också ungefär likadan frisyr som du hade nu.
Ja, ja, precis.
Man precis hade, lite page och sådär. Och det var ju också ganska
precis,
mycket...
Precis, för killarna hade också så.
Ja.
Så egentligen var båda lite androgyna.
Exakt, och det var också... Mm. För det var lite parat med modskulturen. Kom Dog Kjellsons där man satt där folk körde sina vespor
och sådär. Absolut, det här hänger ihop.
Det här hänger ihop. Men det där var mitt stora problem, förstår du. För att jag var ganska pojkaktig fram till puberteten. Och då smällde kvinnligheten till som ett slag i ansiktet över en natt. Så jag minns att jag höll ett föredrag i SO eller något sånt där. Och jag ser mina kompisar sitta liksom på bänkraden längst fram och bara liksom med öppna munnar stirra på min byst. Och så kommer de till mig efteråt och bara, vad har hänt? Vad händer? Och liksom, och det här blev en sån enorm chock. Och det var också så jobbigt då, för att eftersom det var det här idealet med det androgyna och indie och sådär, så passade inte jag riktigt in, för att jag var för kvinnlig. Jag hade för mycket former, jag hade för stort hår, jag var för mjuk i mina konturer. Jag var som ett jäkla jugendpalats liksom. Och det var inte riktigt passande. Så jag fick ju börja klä mig i så här 40-talskläder istället.
Var det verkligen bra?
Nej, det var inte bra. Nej. Det var jättesvårt för mig att kunna hantera det här. Så jag fick liksom göra en ytterligare en utbrodering av den här kvinnligheten.
För det låter ju som att du nästan avsexualiserar dig själv. Inom 40-tals, eller var i 40-talskläder?
Nej, tvärtom. Det var ju, oj herregud, sexualiteten var ju uppskruvad till max, ska jag säga.
Nej, här är jag som är dålig på min modehistoria.
Nej, du är dålig på modehistoria. Nej, alltså det här är, alltså 40-tal, det är ju de kvinnliga formerna. Så jag såg ut som Rita Hayworth, alltså förstår du?
Ja. Okej, jag förstår.
Och sen, men nu vill jag veta här, för att det är det som är, om jag tänker på en väldigt kvinnlig kvinna, men du lanserar alltså här Laila Bagge som den här ultrakvinnan.
Ja, alltså det är någonting där, alltså jag vet att det här låter dumt, men jag säger ändå nu, bara för att vara ärlig.
Ja.
Jag uppfattar det som någonting aggressivt. Alltså den här otroligt, jag känner mig underlägsen. För mig med det här då, indie-idealet, det är att det är liksom en vision om jämställdhet. Vi har samma kläder, vi lyssnar på samma musik, vi gillar samma band. Det är bara liksom, men det är inte, för mig är det inte avsexualiserat.
Nej.
Det är snarare tvärtom.
Ja, jag fattar. Alltså, jag fattar. Mm. Du kan alltså inte läsa av den här långa naglar sexualiteten med klackar.
Nej,
och talar inte till
dig. Jag har ju nästan inte känt en enda sån kvinna faktiskt.
Nej.
Och aldrig varit ihop med någon heller.
Mm.
De som är på det här Laila Bagge-sättet, där är jag som luft. Alltså jag existerar inte.
Blir du sårad av det då?
Ja, no, lite kanske. Ja. Eller, men det är så naturligt för mig. Alltså jag är totalt intetsägande i deras ögon.
Om du har...
Alltså totalt, 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 totalt.
Jag fattar. Lyssna nu. Om du har... Du står, vi säger så här, du är på en centralstation. Du väntar på någon. Och så hör du ett par trippande klackar närma sig dig. Tycker inte du att det är sexigt då?
Nej, jag blir rädd.
Nej! Nej!
Mm, ett par sådana här riktigt liksom höga klackar. Ja, nej.
Oj, vad intressant.
För det tycker jag, alltså jag gillar inte avstånd. Alltså jag gillar intimitet. Mm. Alltså riktig intimitet. Och det tycker jag också är baserat på en själslig intimitet. Och då måste vi vara lite mer lika i uttrycken.
Alltså, men du tycker om din egen tvilling?
Nej, jag tycker om... Alltså jag tycker om det androgyna, tror jag.
Ja, jag förstår.
Alltså, jag tycker inte om manliga män heller, till exempel. Eller tycker om. Det finns några undantag som jag... Vänner som är väldigt manliga, men de har ofta en otroligt känslig själ.
Ja.
Och när jag har fått syn på deras känsliga själ så går det bra.
Vad är en manlig man för dig då? Är det liksom kropps...
Ja, det är ju mycket med kroppen, förstås.
Mm.
Alltså det att de är stora.
Mm.
Vissa män är ju faktiskt stora.
Mm.
Alltså allt är stort. Mm. Händerna är stora. Allt är stort.
Mm.
Och det där skrämmer mig också.
Oj, vad intressant.
Jag vill vara i mitten.
Ja, jag förstår.
Så att jag, ja,
Men det här är sammanfaller faktiskt med boken som jag läst här i helgen.
Ja, vad spännande.
Ja, Masochisten av slovenska författarinnan Katja Perat.
Ja, precis. Den där har jag sett hemma.
Ja.
Den har Greta haft på nattduksbordet. Men ja, det var så roligt. Jag låg liksom och tittade på den. Vad står det? Alltså jag är så dålig på språk. Jag kunde liksom knappt läsa. Det är lite så här jugendstil på den. Så att den var lite svårt att läsa vad den än sätter. Men okej,
okay, berätta. Nej, men det är helt sant. Mm. Och hela det här att du noterar typsnittet på omslaget är ganska intressant. För det är nästan lite som en kuriosa kabinett.
Okay.
Alltså det tittskåp. Hon placerar den här berättelsen i sena 1800-talets liksom Habsburgska societet. Och det är, du vet, det är såna här, det är lite tröttsamt. Själva symboliken ska vara att liksom det kvinnliga livet är lika kvävande som korsetten som man tvingas bära. Och jag kan tycka att den bilden har varit använd lite för mycket. Så, de här ändlösa herbarierna på kontoren och fjärilar uppnålade bakom glasrutor och sådär. Man älskar ju det, men det kan också bli lite kostymdrama över det hela.
Mm. Men det utspelas alltså förra sekelskiftet.
Ja, precis.
I Wien.
I Wien, bland annat. Och det är då den här liksom vargflickan, vargbarnet som hittas i de djupa karpatiska skogarna och uppfostras av en herre som vi känner igen från historien, nämligen Leopold von Sacher-Masoch.
Ja, han som gav upphov till masochismen.
Exakt. Mm. Alltså det var en psykiatriker då. Han är en skriftställare, en österrikisk skriftställare och har liksom producerat mycket annat, men det han blev känd för i den här romanen då, Venus i päls, som handlar om en man som då njuter av att piskas av pälsklädda kvinnor, och det visar sig att den här Leopold själv hade den böjelsen, så att då kom en psykiatriker och namngav den här masochistiska böjelsen efter Leopold.
Ah.
Så den handlar...
Det är ganska utelämnande att få en sån diagnos uppkallad efter sig.
Alltså man kan ju säga att hans karriär blev ju ganska lidande om det här. Så ingen satt ju någon notis på någonting annat han gjorde. Mm. Så. Men det är väldigt spännande, för att i den här romanen så liksom målar hon hela den här tiden. Vi pratade i förra avsnittet om Gustav och Alma Mahler till exempel.
Just det är ju samma tid och samma stad.
Samma kretsar. Mm. Så att de förekommer på de här överdådiga festerna och balerna till vårens ära och sådär. Gustav Klimt förekommer till exempel. Och den här flickan som växer upp då som ett fosterbarn till Leopold von Sacher-Masoch, hon gifter sig in i liksom societén verkligen med en ganska tråkig man, Maximilian, och blir en del av det här livet. Men hon drabbas av en väldigt fashionabel åkomma. Hon blir nämligen ibland stum och måste ju då behandlas av den store Freud själv, som framstår väldigt sympatisk i boken. Man känner en väldigt stor kärlek till honom. Men bortom det här kuriosa kabinetten och så finns det lysande beskrivningar om kärlekens villkor. Och just om det här med smärta och förnedring och asymmetriska kärleksförhållanden och sådär. Och det spännande är också då alltså festens betydelse för att man liksom man visar upp sig, man visar upp sig som par och sådär. Och nu när vi pratar om kläder och så har jag ett underbart litet stycke här angående en klänning. Det är så här. Flicka, eller kvinnan då, Nada, hon har blivit stum igen. Mm. Och det kan vara något, psykologerna vet inte, det kan vara något psykosexuellt trauma till exempel. Det kan vara nerv som har kommit i kläm. Du vet, det här måste utredas. Men då har hennes man då, den här tråkmånsen, han har köpt en klänning för han vill ta med henne till en stor vårbal som också är en maskerad. Och bakom en mask så är det inte så viktigt att hon inte kan prata. Och det händer en massa saker på den här balen som liksom förlöser henne på olika sätt. Jag har en present till dig, sade Maximilian och tog mig i handen och ledde mig till sin säng där den låg till beskådan. Det var en balklänning, inte helt grön, definitivt inte blå, men inte heller turkos. Den var en alpbäck och den var ett glas absint och den var en tvivelaktig kemisk lösning i ett laboratorium. Den var natur och kultur på en och samma gång. Och den var vacker. Vilken beskrivning, va?
Otroligt.
Ja, och hela den här boken är liksom pepprad med såna där som underbara beskrivningar som också är liksom för sinnena, för ögat och för upplevelserna. Och det tangerar ju det här vi pratar om hur man visar sig i världen och liksom alla liksom system vi rör oss i bygger ju på hierarkier, på liksom någon sorts terrorbalans mellan liksom underkastelse och makt och sådär. Mm. Och just i den här boken så spelar sådana saker väldigt stor roll. Alltså hår, kläder, hur man rör sig på en fest. Och den här Nada vill ju då älska männen så som männen älskar kvinnorna. Alltså hon vill betrakta deras kroppsliga skönhet som man betraktar ett museiföremål till exempel.
Ja.
Och på ett sätt, jag lägger in en brasklapp där. Det är lite tröttsamt, den här liksom, ja, vår tids feministiska blick på den tidens snörpta kärleksliv. Så. Men det är också en väldigt spännande berättelse om kärlekens begränsningar.
Mm. Tänk om den begränsningen på något sätt behövs för att den största passionen ska frigöras. Alltså ta det här som vi pratade om tidigare förra avsnittet med Gustav och Alma Mahler. Ja. Det var massa otrohet och nya män och han skrev massa symfonier till henne och hon förstod honom inte. Och det var ju det här borgerliga livet som hela tiden, och inte bara dem och alla andra under den här perioden, som hela tiden riskerade att stänga in deras liv och dra liksom all passion ur relationen.
Mm.
Men samtidigt, när passionen blommade ut så var den ju ofta helt otrolig. Då var det som en sån här... Ja, men du vet, vad är det för liknelse man behöver här? Jag vet inte om du har sett sådana här filmer som finns. Jag tror att det var irakiska trupper under Kuwaitkriget som satte eld på oljekällor.
Ja, oj.
Mm. Och en oljekälla som brinner är väldigt svår att släcka.
Uh-huh.
Det är liksom en enorm eldslåga. Werner Herzog har gjort en film om det här nämligen.
Uh-huh.
Han bara kör med en helikopter över liksom öken där det är oljekällor som brinner. Oj. Och så spelar han Wagner-musik och har en väldigt suggestiv prata över det. Han liksom talar om människans rovdrift och krigets fasor och sånt. Men jag tänker att den här oljekällan då, som brinner med den här enorma lågan och inte går att släcka, det är personen som kan träda fram när begränsningarna ändå finns. Den personen verkar ju inte existera på samma sätt idag. Den syns ju nästan aldrig i litteraturen eller i konsten eller i... Den, om den finns, så är den ganska underjordisk, eller hur?
Ja, det har du faktiskt rätt i. Exakt, den är nästan lite skämmig. Det blir kitsch om man uttrycker eller gestaltar den som passion idag.
Och den ifrågasätts också som att den är falsk.
Ja. Visst.
Alltså den, och den, i värsta fall så skulle den till och med kunna ses som någon typ av sjukdom.
Ja, nej men precis. För, och exakt, och just det här med då hans Leopold von Sacher Masoch, hans då böjelse att bli piskad av kvinnor i päls och så. Mm. Vilket också naturligtvis var intressant, för att du kan ju aldrig, det var ju aldrig en total underkastelse, därför att han var ju alltid den rikaste i en relation, och det var ju han som dikterade och orkestrerade den här typen av förnedringsscener. Så, att, så det är också det är ett problem med underkastelse, därför att makten är ju aldrig enkel, den är ju så komplex. Maktstrukturer och maktförhållanden och sådär. Så att han dikterade ju på något sätt sin egen... Han var fortfarande herre över sin egen förnedring och sitt eget lidande och smärta. Men, och det är ganska spännande, för det finns ju också en sån berättelse i Bibeln från Domarboken om Simson.
Just det. Här börjar trådarna knytas ihop.
Det är intressant att du säger trådarna, för att han blev ju bunden.
Ja, men vänta nu. Simson, har jag fel? Var det inte han med håret?
Exakt! Så att nu är det är både strån och rep som finns här.
Just det, just det. Det finns ju en opera som heter Simson och Delila. Är det samma Simson? Det är det väl?
Exakt.
Det finns en kärleksaria där, har du hört den?
Nej.
Den är på franska. Det är ibland, kanske något av det vackraste som någonsin har komponerats.
Vad synd att vi inte har en soundtrack till den här podden.
Nej, vi kan höra med våra producenter här. Man kanske ska bara avsluta med den. Vi får se. Okej, men där i alla fall. Kraften sitter i håret, eller hur?
Exakt. Och han är
någon typ av hjälte, eller hur?
Han är en hjälte, men det är väldigt tudelat. Redan i moderlivet blir han ju då benämnd som att han är Guds legosoldat i kriget mot de här filisterna. Och under den här tiden så har israeliterna, de pendlar liksom mellan avgudadyrkan och botgörelse hela tiden. Och så fort de hemfaller åt avgudadyrkan, ja, då prisger ju Gud dem i fiendens händer. Så att nu när vi möter Simson då, vi möter honom redan innan han blir till, kan man säga. För att en gudsman kommer och berättar för hans föräldrar att han ska bli till. Och då har filisterna regerat landet i 40 år. Och han har liksom, hans öde är fullkomligt beseglat. Han är en kraftman. Han ska använda sin fysiska styrka. Han ska inte få någon ömhet överhuvudtaget. Och han ska bli det här vapnet mot fiendefolket. Och han är ju alltså överlägsen. Han slår ihjäl 1000 man med en åsnekäke till exempel. Han sliter. Han sliter lejon i stickan. Ja, men jag tänker det, för du vet, du har ju säkert, det är ju kindtänderna kvar. Så att det blir nog en ganska blodig, tänk att få en sån i tinningen.
Ja.
Det är en skelettdel med tänder liksom. Och den platsen där han gör det här, den kallas ju för käkhöjden, så att, det är väldigt spännande. Men då, och han härjar och Gud skickar ut honom liksom, han har ingen makt över sitt eget öde, han är bara liksom, bara råstyrka. Och så blir han förälskad i Delilah, den här kvinnan, och han ligger hos henne. Och hon har fått filisternas hövdingar har kommit till henne och sagt, få honom att avslöja hemligheten om sin styrka. För vi kommer belöna dig rikligt med silversikler. Och då säger hon, hur, berätta om din styrka. Och då säger han, ja nej, men om du binder mig med färska senor, då kommer jag bli lika svag som vem som helst. Och hon binder honom med senor som inte ens har torkat. Och på natten så skriker hon, filisterna kommer. Och han reser sig och sliter sönder senorna, som om det var ingenting.
Ja, det var inte sant alltså.
Det var inte sant.
Nej.
Och dagen efter så frågar hon samma fråga. Och då säger hon, om du binder mig med rep som aldrig tidigare använts, då blir jag lika svag som vem som helst. Och hon gör det. Och han sliter sönder dem. Och dagen efter då säger han, om du väver in mitt hår, mina flätor, i din vävstol, då blir jag lika svag som vem som helst. Och hon gör det. Och så skriker hon, filisterna kommer att ta dig. Och han sliter vävstolen ur väggen där det var liksom ipluggad. Men sen till slut blir han så trött på hennes tjat att han, och det här står uttryckligen, att han skulle kunna dö. Han blir så uttråkad, han blir så liksom nedskavd av tjat. Så då erkänner han att ja, men styrkan sitter i håret. Ingen rak kniv får röra mitt hår. Och det här är en oerhört sensuell scen. Därför då vaggar Delilah honom i sitt knä till sömns. Och då har hon då fiendefolket utanför som är redo att med en kniv skära av hans 7 flätor. Och det är nu hans förnedring börjar. Man sticker ut ögonen på honom, man fjättrar honom. Han får gå som liksom en oxe och mala vid kvarnen i fängelset. Och människorna bara samlas för att liksom beskåda hans förnedring. Och sen växer håret ut då. Och precis när det är ett sånt här gästabud för att liksom hylla... alltså att hylla segern över den här rå, starka fienden, då kollapsar han. Han står och håller i 2 pelare som håller upp, de är bärande och byggnaden bara liksom raseras. Så att hans självmord, i och med hans självmord, så dödar han lika många som han, fler än han har dödat i livet. Så det är liksom ett blodbad och ett splatter utan dess like. Men där är det ju så spännande, därför att han vill ju bli bunden också av henne. Och det finns en svensk författarinna som har det här västerbottniska arvet, bland annat från Sara Lidman och Torgny Lindgren. Hon heter Lina Sjögren. Hon har skrivit en bok, en roman som heter Simpson. Och där utbroderar hon liksom kärleksberättelsen mellan Delilah och honom. Varför prisger Delilah sin älskade till fienden? Mm. Och den berättelsen, den bygger upp Delilah som en mäktig affärskvinna. Mm. Men som också skyr sin egen makt. Alltså hon var vilar en kraftkvinna från sin egen makt. Så det handlar hela tiden om det här att vad är det som fjättrar oss egentligen? Mm. När får man vila från sin egen kontroll?
Men tror du att Simpson är masochist? Alltså att, tror du att han är så trött på att vara den här hjälten med så mycket kraft, och det ger honom inte heller någon erotisk njutning i och med att han kan få precis vad han vill. Det enda som han inte kan få är maktlösheten, och därför börjar han längta efter den.
Men det är precis så som Lina Sjöberg väver den här berättelsen.
Jag tänkte det.
Att han är så utled på att vara den starke. Hans händer måste hållas, annars börjar han slå sig själv i ansiktet. Det finns så otroligt mycket självförakt. Och han är ju Guds vapen. Han är ju en krigsvagn, han är ju liksom en pansarvagn. Han har inget annat, han har överhuvudtaget inget herravälde över sitt eget öde. Så att den enda gången är ju då när han blir fjättrad och liksom plågad av Delilah.
Det är hans innersta längtan då.
Ja.
Till och med kanske, för att han måste ju tillåta att håret klipps av. Alltså det räcker inte att han blir bunden. Det räcker inte.
Nej.
Han måste bli helt förnedrad.
Ja.
Maktlös.
Ja. Och få ögonen urstickna och urstuckna. Och sen då bli fjättrad och ivägförd av fienden.
Men det här, jag känner in då inte... Jag känner jag igen mig i det här? Alltså då, Delilah, det är ju Laila Bagge. Eller hur?
Det är ju ganska lustigt att namnen var så lika. Ja.
Ja, det är otroligt.
Men nu,
ja,
känner jag ju att det är väldigt aktuellt för dig med tanke på din långa lugg här.
Ja, eller hur? Ja. Ja, men det är mycket som är aktuellt här. Ja. För att jag tänker då, ja, men är jag masochist?
Ja.
Tänker jag. Men jag tror inte jag är det. Men jag kanske inte tillräckligt, alltså jag är ju inte en sån krigshjälte heller.
Nej.
Så att det men ja.
Men den här, okej, nu, symboliken här med Gretas hårspänne.
Ja, just det. Ja.
Är det ett sätt då att fjättra den potentiella styrkan i dina hårlockar? Du kan inte bara låta dem liksom föras av vinden som den här segerprimen.
Ja, nej, men jag tror att det där med hårspännet är nog mest att jag är rädd att bli betraktad som fåfäng.
Uh-huh.
Alltså, det försöker jag undvika. Jag har ju i princip samma kläder på mig varje dag och väldigt neutralt klädd. Jag har aldrig något annorlunda. Jag var på två fester, egentligen tre fester i helgen och hade samma kläder varje dag.
Hade du?
Ja. Varför inte?
Det är inte som den här klänningen som beskrivs. Som
nej, det kan man inte säga. Nej, men för mig är det ett sätt att jag känner mig trygg i det. Att inte vara fåfäng.
Mm. Men det här att du gillar också det då, att du dras till tjejer som är androgyna. Ja, och blir du rädd då om du har en kvinna som byter klänning kanske till den här turkosskimrande?
Alltså det androgyna är väldigt speciellt, för att det androgyna behöver inte vara en kroppslig sak. Nej. Utan det ska vara liksom snarare klädstilen. Alltså jag blir det här himla personligt, men jag har heller aldrig dragits till liksom pojkflickorna. Det är inte det.
Nej.
Utan det är att vi ska vara lika. Det är det. Vi ska vara lika i liksom våra uttryck och intressen.
Du blir du rädd för det olika?
Ja. Ja, jag blir lite rädd för det.
För det, Emmanuel Levinas skriver ju om det, och etik och ändlighet. Alltså erotiken behöver det väsensskilda för att överhuvudtaget kunna vara erotik på något sätt. Alltså man behöver se ansiktet och blicken, men den andra måste förbli den andra.
Mm. Ja, precis.
Alltså den sammansmältningen på något sätt är kontraproduktiv för liksom den orgasmiska upplevelsen.
Ja, är det verkligen så då? Är det inte att man ska bli samma?
Nu kommer vi in här igen på Eden som du...
Men det här är väldigt djupt för mig. Jag har ju en sånt... Du kanske inte har studerat honom så mycket då, för att han var så fruktansvärd antisemit. Men jag är ju väldigt närmast besatt av Richard Wagners musik då.
Ja.
Han hade ju sina dåliga politiska sidor, men kring kärleken hade han ett och annat att säga.
Ja.
För han brottades också. Han är ju några decennier före det här sekelskiftesvin, med mitten av 1800-talet. Och han, i mitten av sitt liv, som var med om en stor förälskelse, det är i princip utrett att de var ihop. Mathilde Wesendonck hette hon, en sån rikmans hustru som var väldigt, väldigt vacker. Jag sa ju det med Alma Mahler, att man ser foton på henne, alltså Gustav Mahlers fru, så är det så här, varför var hon vackrast i Wien? Det är svårt att förstå, någonting med idealen, men Mathilde Wesendonck, henne finns det målningar av, hon är fruktansvärt vacker.
Okay.
Och hon blev då prototypen för Isolde i Richard Wagners opera Tristan och Isolde, som är den här gamla medeltida berättelsen om en otrolig förälskelse då.
Mm, mm.
De dricker en trolldryck och blir då av misstag förälskade. Men operans underliggande freudianska linje är att trolldrycken är bara en förevändning för att hänge sig åt kärleken.
Mm.
Och där i andra akten av Tristan och Isolde har du då en musikalisk ett musikaliskt samlag som slutar med en avbruten orgasm. Och det här hörs i musiken.
Är det sant?
Det är alltså, det här skulle jag säga är kanske den bästa musik. Jag sa att Simpson och Delilah var det vackraste.
Ja.
Det är det vackraste, men det här är det mest avancerade musikaliska bygget som finns. Det är alltså i princip 40 minuter som ska gestalta sex. Och du hör det.
Nej.
I tonerna.
Ja.
det bara blir mer och mer och mer och mer och mer. Och sen precis när det är klimax i andra akten så blir de avbrutna. Isolde är då trolovad med en kung och hans trupper liksom kommer in i och avbryter sexakten. Och det hörs.
Oj.
Med ett enormt brott i musiken.
Ja.
Så att liksom den här sluttonen som man har längtat efter, den kommer inte. Den kommer först. Och det är nu det börjar bli liksom själsligen intressant. Den kommer först i sista akten. Där Isolde sjunger då sin stora aria. Och det här är alla liksom operasångerskors stor, du vet, svenska Birgit Nilsson. Det här var hennes grej. Sista tonen i den sista arian eller sista sången i Tristan och Isolde som nu heter Liebestod, kärleksdöd. Och den texten, alltså den är så mystisk och den är så laddad. Och Wagner hade ju då förläst sig på Schopenhauer och han var kompis med Nietzsche, så det var ju helt 1800-tals liksom allt, hela 1800-talets ideologier och syn på människor finns här. Och det radikala och liksom lite skrämmande som alltid är en del av det Wagner gör, det är att det finns bara en sak som vi älskande människor kan förena sig, och det är döden. Så att de längtar då, deras kärlek är så stark så att de måste dö. Det är bara i döden som vi kan
bli ett
och förenas. Där är vi jämlika. Och det här hänger då ihop med orgasmen. För att det som händer där, det är ju det här det börjar bli liksom Freud. Wagner förebådar Freud på många sätt. För att musiken i operorna är det undermedvetna. Musiken talar alltid sanning. Så musiken, om det kommer ett kärlekstema så är de förälskade. Men de kan säga, jag hatar dig. Väldigt dubbelt här.
Det stämmer.
Men då så är det då att liksom det erotisk, död och erotik hänger ihop. Och de kan bara då Tristan dör i Isoldes armar och hon, man vet inte riktigt liksom vad som händer, men hon säger jag kommer gå med dig i det här och tillsammans kommer vi liksom förenas i döden. Och då kommer orgasmens ton som den sista sluttonen i operan. Och det är också musikaliskt. Är det Wagner bryter upp den liksom tidiga tonaliteten som man har jobbat fram i Europa sedan medeltiden. Då bryter han upp den genom att han genom hela operan inte låter liksom musiken komma tillbaka till grundtonen.
Nej.
Eller liksom grundakkorden. Mm. All annan musik fram tills dess är uppbyggd på det. Man liksom gör en utsvängning och så kommer man tillbaka till grunden. Men han drar ut det. Han bryter upp det i något som kallas för Tristan i ackordet. Men sen sista tonen. Och då liksom död och orgasm kommer samtidigt. Och sen är det slut.
Oj.
Man kan tycka vad man vill om det här. Men det är i alla fall skrivet under en tid då det fanns en annan förståelse för att de här krafterna måste vi ta på allvar. Och det jag känner... Jag har ju fått många frågor nu sen vi började göra podden.
Ja, det har vi.
Det är lite som så här. Är du bekant med filmen Matrix?
Ja, det var länge sedan, men jag har sett den.
Men där är liksom att massa folk börjar prata om Matrix. What is the Matrix? Det är liksom gåtan.
Ja.
Och sådana frågor får jag nu.
Vad är månens sällskap?
Vad är månens sällskap? Ja. Finns det på riktigt?
Ja.
Får man vara med? Och då är det som Matrix. What is the Matrix? Och då, man kanske måste initieras in i det här. Men för mig då är månens sällskap att ta de här krafterna på allvar. Och gärna närma sig de krafterna med hjälp av konst och musik. Och,
ja, för nu har ju du internaliserat också de här krafterna i och med att du har en yvigare lugg än vanligt, så har ju det här blivit högaktuellt för dig i din dagliga rutin. Ja, ska jag tygla i mina lockar eller inte?
Precis, ja. Ska håret växa ut nu? Ska jag bejaka Simpson i mig?
Exakt, eller ska jag, precis. Och vad händer om jag gör det? Väldigt, väldigt spännande. för det låter, det blir också väldigt, just det här med maskulinitet och femininitet, som kanske det här hårspinnet då tycker du är en alldeles för feminin, fåfäng liksom avsteg ifrån den du är så.
Mm.
Men samtidigt så finns det en stark maskulinitet i att inte tukta håret.
ja, eller hur?
Eller hur?
Ja, men så är det.
Ja.
Men vad skulle hända med dig då? Om du säger att du klippte dig väldigt kort, ja, vad skulle hända med dig?
Nej, jag är så oerhört ledsen över det här med mitt hår. För jag har satt så mycket av mig själv i det. Och det har alltid varit så där, man vet, ja, men Nathalie, det är hon med hår, du vet. Och sen också det här med att det blir liksom sammankopplat med att bli äldre och att förlora en del av sin glans och charm och den man är, den man förknippar liksom, med, du vet, såna här liksom studsiga lockar, och så helt plötsligt vaknar man upp och så finns inte det längre. Då vet jag inte alls vad jag ska göra. Inte alls. Och jag har liksom ingen lösning på det där. Men det är helt klart så att den människa man är i världen fysiskt och de liksom persedlar man har på sig och de färger man har och så, det påverkar ens upplevelse av hur man verkar i världen. Det gör det ju. Och det här är föränderligt.
Men vad gav håret dig för krafter då när du var yngre?
Det är just den där lejonkraften. Att se skuggan, och man ser liksom bara rikedom och överflöd. Ja, så är det. Och dessutom så blir det, alltså hår är ju starkt. Det är liksom som hampa. Om man drar i mitt hår, om man drog i mitt hår då, i mina glansdagar, då är det ju som en liksom tjockt starkt rep som kan liksom är bärande, och sen helt plötsligt har jag inte det längre, och då måste jag komma underfund med vem jag är nu.
Men hade du samma kraft som hon, den här vargkvinnan, är det djuriska, alltså i romanen, hon som var uppvuxen, som att du var uppvuxen med vargarna?
Det är absolut, och det där är ju väldigt tydligt i konsten. Preraffeliterna till exempel avporträtterar ju alltid den här rödhåriga kvinnan med liksom yvig man och sådär. Och det där är ju, alltså, det kommer ju från den babyloniska demongudinnan Lilith. Den här tanken med det ostyriga håret som en reaktion mot kultur där kvinnor och gifta och sedersamma kvinnor hade liksom uppsatt hår. Så det är ju en väldigt stark också erotisk laddning i ett kvinnligt stort hår. Mm. Som jag verkligen spelade på många sätt. Men det var också för jag var mycket modigare då när jag hade det här håret. För jag gjorde en liten sak nu. Det skedde ett litet haveri här i helgen, förstår du? Jag var i Köpenhamn. Och jag var så, det var liksom en massa sociala åtaganden och jag kan bli väldigt trött och utmattad av det, så att jag drog mig undan från det sociala och så gick jag på en restaurang som var väldigt elegant och som hade samma namn som min bästa väns son. Och så när jag fick in teet så fick jag en tekopp då där det här namnet stod i en väldigt vacker typsnitt. Och så frågade jag kyparen om jag fick köpa koppen för att ge till min väns son. Men det fick jag inte, och han var väldigt snäsig och han började liksom orera om olika teer. Och jag är ganska duktig på te, så att det blev en maktkamp mellan oss två. Så jag var ganska irriterad. Och så sa jag såhär, ja, om jag inte får köpa koppen får du hålla utkik om jag liksom råkar sno den. Så jag hade liksom förvarnat honom. Ja. Och jag var så frustrerad och jag... Så att jag kände att när jag betalade den här hutlöst dyra notan för liksom 3 sparrisar så råkade i koppen då glida in i min väska. Och för jag hade då noterat att han hade liksom den här ondskefulla kypan, den som var så oflexibel. Jag gillar verkligen inte oflexibla människor. Det måste finnas ett leende, det måste finnas liksom en... Det måste finnas en möjlighet att ge en tekopp. Så. Och då hade jag noterat att han hade försvunnit ur scenen så att jag kunde liksom väldigt snabbt resa mig upp och gå. Osedd. Men det visade sig att han gömde sig bakom en sån här förmakspalm. Och tog upp. Och på den här exklusiva gatan då, där folk sitter ute och dricker vin, så far den här kypan efter mig. Nej. Och det blir en jakt. Jo. Varpå jag då börjar springa. Och han efter och skriker liksom så här, miss liksom. Och hela gatan börjar liksom reagera på det här. Och då har jag två val. Antingen så accelererar jag nu farten och jag har ganska bra försprång så jag kan smita undan med den här koppen. Och jag är också ganska hög på adrenalin. Kan även ha druckit några glas vin för mycket. Så att, men då så tänker jag, nej, jag orkar inte den här jakten. Så jag stannar och så vänder jag mig med ett skälmskt leende och ger tillbaka koppen. Och får en utskällning. Så här kan du inte göra. Och jag tänker att hade jag haft den där segermanen, hade jag haft mina lockar, de lockar som jag, min personlighet kräver, då hade jag sprungit. Då hade jag idag varit ägare till den här begärliga koppen. Nu blev det inte så. Och jag tänker att det är förlusten av mitt mod och min kraft och min liksom min förmåga att tillskansa mig det som är mig begärligt.
Intressant. Vad tror du han ville då? Alltså det här kanske var en lek från hans sida.
Nej, han är så fullkomligt. Han hade ingen humor och ingen lekfullhet. Och jag kan inte stå ut med män. Alltså jag gjorde det här som en hämnd på grund av att han var en så rigorös, robust individ. Jag kan inte stå ut med det. Så att liksom hela det här var en kamp mot honom också. Mm. Det var inte bara det begärliga koppen och att jag skulle ge det till min väns son. Utan det var också att jag kan inte stå ut att bli begränsad av en så tråkig och simpel individ.
Mm. Okej, okay, så det var absolut ingen erotisk lek från hans sida?
Nej. Hade det varit det? Alltså,
ja,
då,
om det här hade varit en film, då hade du ju, precis när han hade fångat dig där, då hade du ju vänt. För då hade du sett i hans blick att han är ju egentligen en masochist. Han vill ju det här.
Ja.
Han vill ju det här, jag ska fortsätta. Ja. Jag har makt över honom nu. Eller hur?
Ja.
Och han kände då, likt då det här Tristan och Isolde, att äntligen så lever jag på insidan. Jag har varit död, men jag lever igen.
Ja.
Och lågan har tänts.
Och nu hör jag tonen.
Ja,
nu hör jag tonen.
Nu hör jag det här.
Ja.
Nu hör jag stråkarna i bakgrunden.
Men det var, och det...
Vad vet man kanske var så?
Nej,
du tror inte det.
Jag vet det, därför att är det något jag förstår, Erik, så är det lekens logik. Är det någon, om det är så, det enda jag vet, det enda jag har lärt mig på mina 40 år på den här planeten, så är det att leka. Och jag vet direkt när någon inte har den förmågan. Och då känner jag mig in i min själ hotad, för att jag tycker att universum är så tråkigt och liksom rigoröst och begränsat. Och då blir jag arg.
Ja.
Och då vill jag förstöra saker. Ja.
Men vet vad lek är för mig?
Berätta.
Det är den ultimata styrkan. Mm. Alltså, det låter lite så klysch, eller inte klyschigt, men det, jag ska förklara.
Ja.
Jag har insett efter 43 år på den här planeten att jag har enormt svårt för olika typer av hierarkier. Jag står inte ut att någon säger åt mig vad jag ska göra.
Nej.
Det går inte. Och det här har lett mig till ett ibland ganska ensamt liv. Jag jobbar ganska ensamt. Alla typer av större arbetsgemenskaper jag har varit del av har alltid havererat. Det slutar med att jag liksom blir utbränd av någon konstig anledning. Och efteråt när jag ser vad som har hänt, så är det alltid det här att jag känner mig nedtryckt. Men samtidigt så vågar jag inte då göra uppror. Så det finns bara en typ av chefer som jag alltid kan jobba med.
Ja.
Det är sådana, av någon anledning, det gör väl mig till en sämre person, men det är så här det är. De är nästan alltid män.
Okej.
Okay. Och de älskar att leka. Och de är orubbliga. Så att vår relation blir, denna maktfullkomliga man kan styra över mig. Men jag kan reta honom. Då fungerar det.
Nej!
Vi leker.
Ja.
Och jag retas och retas och retas. Och han bara fortsätter leka. Och det är ju, eller hur? Det är ju det största tecknet på styrka.
Oh ja!
För att mitt ret då, som kan vara ganska avancerat.
Ja.
Och också kommer från den andra.
Ja.
Det här är den enda då hierarkiska relation som riktigt funkar.
Berätta bara så att jag förstår. Vad är det för typ av ret? Alltså, är du en liten pojke som...
Jag blev en tonåring då. Ja. Jag hade en sån, gjorde ju, det här var ju mycket i vi behöver inte dra in det, men min och du vet Arne Schelins samtal, så var det att jag hade ett tv-program som Daniel tog över, för att jag blev då utbränd.
Mm.
Men det började med att jag hade en chef där som var så här.
Mm.
Sen blev han väldigt sjuk, mitt under produktionen.
Okay.
Så han kunde inte vara med. Det var liksom en otroligt jobbig händelse.
Ja.
Men han hade den här styrkan. Och vi retade varandra hela tiden. Han var liksom otroligt vänster, måste man säga.
Uh-huh.
Alltså han var sån. Han hade en sån bakgrund.
Mm.
Så att han spelade liksom rollen som Lenin. Och då blev jag alla andra politiska liksom, rörelser mot honom. Och där kunde vi hålla på med dagar liksom, i sådana här retpolitiska diskussioner.
Mm.
Det bara fortgick och fortgick. Men det gjorde att samarbetet fungerade hur bra som helst.
Ja.
För att jag visste att han tålde det här. Han tålde liksom, förstår du?
Du anar inte hur väl jag förstår det här. Jag förstår.
Då blir jag lugn.
Ja, men det finns en liten erotisk underton i att reta någon.
Ja, det finns det.
Och att ha den dimensionen med någon så. Och jag tror att alla goda samarbeten och också jag kan känna det i relation till lärare. Om jag har haft en lärare att jag nästan måste vara, det måste finnas en erotisk underton. Det måste finnas liksom ett litet kisande leende.
Ja.
Därför att annars kan inte jag ens acceptera att ta emot kunskap från den här personen. Så jag förstår precis vad du menar. Men det här är en sorg hur få som man kan ha en sån relation. För det här är en intuitiv, nästan en jurisk. Man nosar sig fram till att här kan vi mötas.
Ja.
Liksom.
Ja.
Om jag träffar då en person som är raka motsatsen till det här och om jag då inleder en relation med den personen av någon form av masochistisk längtan efter underkastelse, då blir jag så olycklig som jag bara kan bli. Alltså hela min livsande sugs rakt ut. Det är som att det står liksom någon och liksom suger ut mitt liv ur näsan på mig.
Ja.
Jag blir så försvagad.
Mm.
Om jag är tvungen, tänk om den här kyparen och jag skulle ha en relation.
Ja.
Alltså jag skulle inte orka komma till podden därför att jag skulle inte ha något att säga Erik, därför att jag skulle vara så golvad av hans brist på lekfullhet.
Mm. Det jag förstår precis. Men jag inser också en annan sak.
Mm.
Det är att nu beskrev jag en arbetsrelation.
Ja.
Och där har det varit så här. Och sen det är klart att det finns kvinnliga chefer som jag har gått väldigt bra ihop med. Men då finns lite samma spänning.
Mm.
Alltså jag vet att de pallar trycket.
Mm. Mm.
Och testar lite med ett ret då. Och då, ja, det håller.
Mm.
Mm. Men är det så i en kärleksrelation då?
Ja.
Då borde ju jag egentligen ha... jag och Greta pratade nämligen om en sak igår.
Ja.
För att, och nu är vi tillbaka till det här med indiekulturen och Fred Perry-tröjan.
Ja.
Hon har ju sett, det är 15 år mellan oss, vi är olika generationer.
Ja.
Hon har ju sett bilder på mig när jag var 20.
Mm.
Och då är jag liksom klädd i sådana indiekläder.
Mm.
Och det var hon också när hon var 20.
Ja.
Eller 18.
Ja.
Sådär. Nej, men hon, ja, men vi delar ju liksom väldigt mycket. Vi har många, vad ska man säga... Vi är ganska lika.
Ja.
Och då säger hon ibland, jag är ledsen att jag inte fick träffa dig när du var 20.
Mm.
Alltså det hade varit så roligt. Och då säger jag så här, nej men du skulle vara helt ointresserad av mig. Och så säger hon lite snäll och säger, nej men du var ju så söt. Nej men det var jag inte, jag var borta. Men sanningen är att jag tror faktiskt att hon skulle vara väldigt ointresserad av mig. Om vi var i samma ålder, säg att det var 90-tal och vi var på en Kent-spelning och båda hade varsin Fred Perry-tröja på sig. Det skulle inte hända någonting. Hon skulle inte... För att det är nu jag kommer till grejen att det här då, att jag lägger mig under en arbetsrelation och bråkar uppåt, det funkar inte i en kärleksrelation för mig. För i så fall skulle jag i 20-årsåldern, det kanske man skulle kunna trott om mig, att jag liksom var så lillgammal, jag var ihop med någon 35-årig kvinna som liksom, alltså man skulle kanske kunna tro det, men det var inte så.
Ja, okay.
Nej, inte alls.
Nej.
Där är någonting annat som gäller. Och där är det där att det måste vara lika. Alltså det eller håller jag på och har jag stängt in mig själv i ett hörn nu?
Ja, det låter faktiskt lite så. Jag kan inte riktigt sätta fingret på, men det finns något psykologiskt suspekt i det här som jag måste...
Jag håller med. Ja. Det är något som inte jag vet här.
Ja, exakt. Ja, det
eller
finns
inte vågar säga.
Det finns en information här som saknas. Så att vi ber om ursäkt till lyssnarna här.
Nej, men vi kan...
Pusslet är inte lagt.
Nej, men vi fortsätter. Det kommer kanske någonting. Ibland kommer ju saker... Alltså det är ofta någonting som man vet. Men man inte riktigt vågar erkänna för sig själv.
Ja, så är det ju.
Ja, men det är väl att jag... Jo, för att jag tycker då när jag var 20 att om Greta hade träffat mig då hade hon inte varit intresserad. Varför hade hon inte varit det? Jo, för att jag var intetsägande. Alltså, jag var faktiskt det.
Okej.
Intetsägande.
Mm-hmm.
På riktigt intetsägande. Alltså, allting som var jag fanns bara på insidan.
Mm.
Satt hemma och lyssnade på Wagners Tristan och Isolde, men
du kunde inte säga något om den.
Nej, jag kunde inte gestalta den kraften på något sätt heller. Jag kunde inte ge uttryck för den. Och de gångerna som jag försökte så blev det liksom överdrivet och tafatt.
Ja.
Och det där, det finns liksom ingen erotik i det.
Nej,
alltså
okay,
det tafatthet är inte erotiskt överhuvudtaget.
Nej.
Det är inte attraktivt.
Nej. Men det är också någonting annat än kyparens attityd. Mm. För att kyparens attityd var ju han var ju paragrafryttare.
Ja.
Så det är ju inte det.
Nej, det är inte det.
Det är inte det. Men, så det är liksom ingen brist på sensualism och romantik egentligen.
Fanns,
det är bara ingen gestaltning.
Det fanns på insidan, men jag vågade inte stå för det.
Vad
inte
hände? När,
det där är en väldigt bra fråga. Mm. Men jag tror ju också att när det gäller såna här saker så mognar ju män mycket senare än kvinnor.
Men kan det
mycket,
vara det?
Mycket senare.
Ja, men jag tänker nu, om jag tänker på ditt liv så här och att du arbetar ensam och det är ju inte bara enkelt. Alltså det är ju inte att du sitter i din studio där i Gamla stan med tända ljus och ikonerna. Utan det är ju en kamp, eller hur?
Ja,
det är ju en kamp för att få uppdrag, att hålla dig flytande.
Visst.
Att liksom hamna i olika samarbeten och sådär. Så jag tänker att det kanske har mejslat fram... Det har utmanat dig och mejslat fram en djupare liksom erotisk mod eller dimension.
Mm. Säkert.
För det är ju säkert det är ju rädsla i det här liksom. Mm. När man alltså att ta herravälde över saker och ting. Det är ju tror jag en erotiserande
det tror jag också.
Utveckling.
Ja, absolut.
Eller hur?
Det är det ju.
Mm.
Och det är, det måste ju män, kanske mer än kvinnor, göra. Eller hur? Man måste få grepp om den kraften.
Mm.
Det kommer inte bli någonting annars.
Mm.
Alltså jag hade inte grepp om den när jag var 20.
Mm.
Jag hade faktiskt inte det. Jag var också bortskämd. Jag tänkte att saker skulle bara komma till mig.
Mm.
Jag tänkte att om jag stod i ett hörn så skulle någon snart få syn på mig.
Det trodde jag också. Jag trodde någon skulle öppna fönstret. Du vet, och skrika, där är det ju.
Ja,
så här.
Ja, exakt,
jag tänkte
ja.
att det var någon så här italiensk gränd jag gick i. Och så liksom, du vet, rosorna bara liksom pösar ut över väggarna.
Men hände inte det då? Det brukar hända kvinnor mer än män.
Jo, men det hände, men inte på det sättet som jag trodde. För jag, då trodde jag att det skulle bli konstituerande och att jag skulle få ge utlopp för min bestämmelse och min speciella talang i livet. Mm. Och det, så är det ju inte, utan det där är ju en pågående kamp att överhuvudtaget få veta var någonstans i samhällsbygget man kan ta sig utrymme.
Mm.
Mm.
Mm. Men vad hade Simson för kraft då? Alltså, vi psykologiserar honom eller mytologiserar honom eller erotiserar honom. Alltså det är klart att det var inte så att jag stod där i en Fred Perry-tröja och var bara blyg och sen så hittade jag den här åsnekäken och började döda.
Nej.
Men lite så kanske, alltså det alltså, om man inte vill döda någon, alltså hur...
Jo, jag vet.
Mm.
Parallellen till att om du inte vill använda våld och döda någon, så finns det en parallell vad man kan göra som är nästan i samma paritet som att döda någon. Alltså att ta sin testosteron, sin kraft, sin våldskapital och förädla det. Och det är att bygga världen omkring sig. Det är att expandera sitt rike. Och då menar jag skaffa barn, konsolidera relationer. Och där kan jag tycka att den moderna mannen har ett problem här i Stockholms innerstad. Mm. Därför att den är stark och den har fått en liksom fysisk förmåga att utföra saker och ting. En intellektuell förmåga att utföra saker och ting. Och ändå är det så många kvinnor som släpar ovilliga män som tjurar till liksom offeraltaret.
Ja.
Det är, vet du vad en tjur väger? 1,5 ton, minst. Vet du hur jobbigt det är att släpa på en sån? Man blir råbarkad som kvinna. Man blir utmärglad om man är tvungen att släpa på en sån man som inte kan klara av att leva upp till sin egen potential.
Mm.
Nu låter jag som Jordan B. Peterson här.
Jo, men
det måste man få göra.
Kring det här har han ju rätt.
Ja.
Det har han ju.
Mm.
Men är inte, jag tror att du har helt rätt. Jag är för dåligt insatt i
att släpa på ovilliga män.
nej, det kan jag leva mig in i.
Ja.
Men jag är för dåligt insatt i det här kriget mot filisterna för att uttala mig om det var moraliskt rätt att gå omkring med den här åsnekäken.
Ja.
Men om jag hade varit Simson så hade jag nog jobbat mer med förädling av kraften.
Mm.
Men inte. Tänk om för det, så här då.
Mm.
Vad är månens sällskap? Alltså det är ju också, för mig är det att hålla sin linje.
Mm.
Jag håller den linjen.
Mm.
Jag kan vara, alltså mycket av det här är ju larvigt och kan kritiseras och skrattas åt. Och det är verkligen inte på någon hög intellektuell nivå, men det är faktiskt ärligt menat.
Mm.
Det är att jag tror på det här och det är min värld.
Mm.
Och efterhand så träffar man liknande personer som delar den världen, och då finns det en enorm styrka i det, för att det är så få som bygger upp den här världen nu för tiden. Det finns så få världar, eller hur?
Det finns få världar, men det finns många som håller linjen. Och det är det som är mitt problem. Jag tror att kypan höll linjen alldeles för rigoröst. Jag är lite orolig när du säger, alltså walk the line, det är bra Johnny Cash. Men, men det finns också en risk och en fara i det, faktiskt. Därför att det är väldigt fint i den här boken, Masochisten, därför att Freud säger vid något tillfälle, liksom, den här kvinnan kommer ju till Freud och de har ju en kamp också, naturligtvis. givetvis. Men, och då säger hon liksom, eller han säger att hennes liv är bestämt av oordning och förvirring. Och att hon har liksom katapultiserat händelser i sitt liv därför att hon vill bevara den här förvirringen och oredan. Därför det är då kärleken bara kan framträda om den är hotad. Då kan hon förstå vad kärlek är. Och så tycker hon ju då naturligtvis som folk omkring att ja, men det är kontraproduktivt att gå i den här analysen. Därför varför ska jag liksom gräva upp det här mörkret? Varför ska jag leva i det och bejaka det? Och då säger ju Freud ganska krasst sådär att ja, men människan är väl inte liksom betingad att göra det som är gott för människan alla gånger. Så. Eller det är väl det kanske snarare motsatsen. Så att jag tycker det är sympatiskt att hålla linjen. Men jag tror att själen är vildare än så, större än så. Mm. Och kräver sin tribut på ett annat sätt.
Mm. Ja, men du kan ha rätt. Det kan också vara mitt stora problem att jag alltid måste hålla den här linjen. Det är inte så. Är det verkligen? Det finns ju en enorm fåfänga i det också. Någon typ av revanschlust.
Ja.
När allting är över ska det visa sig att jag hade rätt.
Exakt.
Jag hade rätt redan från början.
Ja.
Det är en sån hemlig dröm jag har förstås.
Mm.
Men den är ju...
Ja, och den ger ju ditt liv logik också. Du kan liksom härleda saker. Ja, du har hållit linjen nu sen Fred Perry-dagarna och Kent-konserterna.
Jag har aldrig ändrat
Du har inte avvikt från det. Och det gör ju också att världen kan bli lite begränsad, finns det risk för.
Ja, oja.
För du hamnar inte i sammanhang som utmanar det.
Nej, faktiskt inte. Men
nu har du låtit luggen växa. Nu får vi se här vad som händer. Vad är den mytologiska effekten av ditt liksom, hår?
Av håret, ja. Det är sant.
Nej, det ska bli intressant att se här, följa under sommaren.
Ja, vi kommer nog inte längre idag.
Nej.
Så får vi tänka på alla de här sakerna.
Ja.
Så ska jag, för jag känner här, det tycker jag är bra. Alltså, så måste det ju få vara. Det vi har pratat om idag har för mig varit ganska okända saker. Jag har inte riktigt koll på det. Och det är nyttigt, för jag har rätt bra koll på mycket.
Det har du.
Men det här, alltså jag vet helt enkelt inte om jag är en, om jag är en masochist eller är jag den som står med piskan.
Och då vet vi också att masochisten själv kan diktera den som piskar. Så att det är så subtila strukturer i verkan, i kärlek och i krig.
Men problemet är väl att man vill ju helst vara masochisten, för man vet att det är lite coolare, för man har, precis som du säger, har psykologiserat det här, att det är svaghet i styrka, lite som det här med humorn. Men kanske är det där det mörka då, som jag får tänka, tänk om jag är enklare än så. Jag är piskans man.
Ja. Och där tackar vi för oss och avsnittet här av Månens sällskap som görs av Expressens kultur.
Ja, med mig Erik Skylt.
Och mig Nathalie Lantz.
Tack för att ni har lyssnat.
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.